Bismillahirrahmanirrahim. Vi ska fortsätta nu med en till lektion som handlar om bestämmelserna relaterad till fastan. Vi kommer prata nu om ett antal saker som är förhatade att göra under tiden man fastar. Någonting man ska undvika. Tidigare i lektionen så pratade vi om rekommenderade saker man ska göra. Om man gör någonting rekommenderat betyder det att man får extra mycket belöning. Om man håller sig borta från någonting som är förhatligt så får man extra mycket belöning. Men skulle man göra det så får man inte en synd. Okej? Det finns 4 stycken saker som författarna nämner som är förhatliga att göra under tiden man fastar. Den första av dessa är att man tar in mycket vatten i munnen och näsan under tiden när man gör wudu. Ni vet om man gör wudu. Då är det egentligen, det är egentligen föreskrivet som muslim, att man tar in mycket vatten i munnen och näsan och blåser högt upp. Och sen blåser man ut. Det här ska man inte göra när man fastar. Då tar man bara in lite vatten i munnen och lite vatten i näsan. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: "Wa balagh fil istinshaq illa an takuna sa'ima." En hadith rapporterad utav Tirmidhi och Nasai och Ibn Majah, så sa profeten sallallahu alaihi wa sallam: "Ta in vatten djupt upp i näsan förutom om du fastar." Vilket tyder på att det är förhatligt att ta in mycket vatten i näsan när man fastar. Man tar bara in lite grann. Andra saken som är förhatligt att göra under tiden man fastar är allting som får igång ens lustar. Till exempel att kyssa sin fru om det får igång ens lustar. Eller smeka. Eller titta på saker och ting som får igång ens lustar. Att bara pussa sin fru under Ramadan, det är tillåtet. Profeten sallallahu alaihi wa sallam brukade göra det. Men när Aisha radiyallahu anha frågades om att profeten sallallahu alaihi wa sallam gjorde det, så sa hon: "Wa kana amlakukum li irbi." Han var den som mest kunde hålla sig tillbaka ifrån att hamna i steg nummer 2. Att ha samlag under Ramadan är förbjudet, som vi pratar om. Men att göra de sakerna som leder till det i sig, eller någonting som kan styra upp ens känslor, är förhatligt. Tredje saken som de lärde här nämner att det är förhatligt att göra är att man samlar på sig snor eller spott, slem, ansamlar det i munnen och sen sväljer det. Dels för att det är äckligt att man gör det och dels för att det är någonting som man försöker ge sig själv energi igenom. Det är inte så att man har ätit någonting så att det bryter fastan, men det är förhatligt att anförsamla slem på det här sättet och göra det. Fjärde saken som är förhatligt att göra under tiden man fastar är att smaka på mat utan att det finns ett behov. Det är tillåtet att när man lagar mat under Ramadan att smaka lite och spotta ut. Det här är tillåtet. Om det finns ett behov utav det. Om det inte finns ett behov så är det förhatligt att göra det. Så till exempel kvinnan som lagar mat hemma, eller även en man om han skulle laga mat hemma och vill inte se att det inte är för stark mat, så är det till att bara smaka lite och spotta ut direkt utan att det når ner i halsen. Men om det inte finns ett behov och man redan vet hur maten kommer smaka, så är det för hatligt att göra det här. Om vi ska prata nu om att ta igen fastan. Det här var som sagt 4 stycken saker som bryter fastan, att man, eller som är förhatat att göra under tiden man fastar. Att man tar in mycket vatten i maten, vatten i munnen eller näsan. Eller att man styr upp sina känslor, lustar. Att man samlar på sig snorspott och sväljer. Eller att man smakar på mat utan behov. Gällande att ta igen fastan. Det finns olika situationer för vilka som måste ta igen fastan. Det finns de som bryter fastan avsiktligt under Ramadan utan någon ursäkt. Till exempel en person säger, inte så praktiserande till exempel, som säger: "Jag ska inte fasta." Det här är en utav de stora synderna. En utav de stora synderna. Jag ska läsa upp en hadith för er här inshallah ta'ala om hur farligt det är att bryta fastan innan dess tid, innan Maghrib. Det är en hadith berättad av Abu Umama al-Bahili radiyallahu an, som säger att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: medan jag låg och sov kom två män till mig. Alltså profeten sallallahu alaihi wasallam ser det här i drömmen. De tog mig till ett stort berg och bad mig att klättra upp. Ett svårt berg att klättra upp för. Så sa de: klättra upp. Så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: jag klarar inte av det här. Då sa de: vi ska underlätta det för dig. Profeten sa att han då klättrade upp, och när han kom till bergets topp så hörde han ett fruktansvärt ljud. Så sa profeten: vad är det här för ljud? Då sa de: det är eldens folks skrik. Han hörde hur folk som var i helvetes elden skriker det här fruktansvärda ljudet. Så fortsatte han senare att gå. Han fick se människor som hänger upp och ner och har så krokar som hänger fast i deras ben, som håller dem upp och ner med sönderslitna munnar, och det droppar blod från deras munnar. Så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: vem är det, vilka är det här? Vilka är det som blivit straffad på det här vidriga sättet? Då sa profeten sallallahu alaihi wasallam: de som bröt fastan innan tiden var inne. Nu pratar vi om de som bryter fastan innan tiden var inne. Då pratar vi inte ens om de som inte fastar överhuvudtaget, utan bara bryter fasta innan tiden är inne. Så är det det här straffet som väntar dem. Och i samband med det här så är det passande att ta upp hur många människor som börjar nu ge skumma fatawas om att man kan byta fastan vid asr, eller man kan byta fasta klockan 6, vissa säger 6:30. Och det finns, jag vet inte hur många olika uttalanden som dyker upp nu. Man bör tänka på den här hadithen, hur extremt allvarligt det är att bryta fastan innan dess tid. Och det är ingenting man ska leka runt med. Och tyvärr så tar vissa människor väldigt lätt på religionen. Den som dock skulle ha gjort det här, om man skulle ha hamnat i den här synden att man hade brutit fastan avsiktligt, då ska man göra tauba, be Allah subhanahu wa ta'ala om förlåtelse. Och direkt efter Ramadan så måste man ta igen den här dagen. Alltså dagen efter Eid, eller så fort efter Eid som möjligt, så ska man ta igen den här dagen efter att man har gjort tauba. Om man däremot bryter fastan av en anledning, av en ursäkt, som kvinnor får mens till exempel, eller man är sjuk, eller man är resande, eller en kvinna ammar, eller hon är gravid, eller de här ursäkterna som jag pratade om, så ska man ta igen den här dagen, men det måste inte vara direkt efter Ramadan, utan man har på sig hela vägen fram till nästa Ramadan att göra det. Men det är rekommenderat att man gör det så snabbt som möjligt. Okej? Okay? Om det dock skulle hända att till exempel nu under den här Ramadan man är ute på resa. En vecka ute på resa. Man fastar inte under den här veckan. Eller man är sjuk i en vecka. Sen går det ett helt år. Fram tills att nästa Ramadan kommer in. Vad är det då man ska göra? Man fastar under den här Ramadan. Efter det, efter den Ramadan, så måste man ta igen de här dagarna. Om det har varit så att man varit tillkortakommande, det vill säga att man haft chans att kunna ta igen de här dagarna men man gjorde inte det, så måste man utöver att man har tagit igen dem mata en fattig per dag. Men till exempel kvinnor som var gravida under Ramadan, säger vi. Sen födde hon barn. Sen har hon ammat hela vägen fram till nästa Ramadan. Så har inte kunnat fasta på grund av det. Då efter den Ramadan så ska hon ta igen. Då behöver hon bara ta igen och inte mata en fattig. För hon har inte varit tillkortakommande. Hon har varit ursäktad hela året om. En annan sak som är viktig att tänka på gällande att ta igen fastan är att man inte behöver göra det efter varandra. Om man behöver ta igen 6-7 dagar till exempel, så måste man inte göra det 6 dagar i sträck eller 7 dagar i sträck. Utan det räcker med att man gör det utspridda dagar, men det viktiga är att man håller koll på hur många dagar man missade. Så man tar igen de exakta dagarna som man missade. Det här var lite om den obligatoriska Ramadan. Det finns även rekommenderad fasta som man kan göra. Och subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala har föreskrivit obligatoriska handlingar för oss. Och har föreskrivit rekommenderade handlingar som liknar de här obligatoriska handlingarna. För att dels man ska kunna få ännu mer belöning och dels att det ska ta igen de brister man har i de obligatoriska handlingarna. Som till exempel varje dag ska man, är det obligatoriskt att be 5 dagliga böner. Det är rekommenderat att be andra böner utöver det. För att i ens 5 vardagliga böner så kan man ha vissa brister till exempel. Man har inte utfört dem på ett bra sätt. Man har inte varit, haft khushu i sin bön och så vidare. Så ber man sunna bönerna så tar det igen de här bristerna man har. Och man får utöver det extra mycket belöning. Samma sak med zakat. Man ger 2,5% av ens pengar varje år. Utöver det är det rekommenderat att man ger sadaqa, välgörenhet. Det är obligatoriskt att fasta under Ramadan. Utöver det är det rekommenderat att man fastar andra dagar. Och det är det vi kommer prata om här. Det finns en rad olika rekommenderade fastan. Och de lärda här nämner 8 stycken kategorier utav rekommenderad fasta. Den första utav de här rekommenderade fasta som man ska göra, eller som man bör göra för att få extra mycket belöning, är att fasta 6 dagar i månaden Shawwal. Månaden Shawwal är den månaden som kommer direkt efter Ramadan, enligt månåret. Månaden Shawwal är månaden efter Ramadan. Om man fastar de här 6 dagarna i Shawwal, efter man är färdig med Ramadan, så är det som man har fastat hela året. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Man sama Ramadan thumma atba'ahu sitta min Shawwal kana ka siyam ad-dahr." En hadith berättad i Sahih Muslim, så säger profeten sallallahu alaihi wasallam: "Den som fastar Ramadan och därefter fastar 6 dagar från Shawwal, så är det likt man har fastat hela året." Varför är det på det här sättet? Därför att profeten sallallahu alaihi wasallam har berättat att varje handling som man gör får man en 10-faldig belöning för. Man fastar Ramadan. Hur mycket är det som man har fastat egentligen? 300 dagar. 6 dagar i Shawwal, så är det som man har fastat 60 dagar till. Det vill säga 360 dagar. Och månåret är 360 dagar. Så då blir det som man har fastat hela året. En sak som är viktigt att lägga märke till här är att profeten sallallahu alaihi wasallam säger i den här hadithen att den som fastar Ramadan, att först och främst så måste man bli färdig med sina dagar från Ramadan. Till exempel, en person har fastat under Ramadan och missat 5 dagar på grund av att han är resande. Sen kommer månaden Shawwal. Då har man ju chans att fasta de här 6 dagarna. Innan man kan börja fasta de 6 dagarna måste man börja fasta. De tar igen de 5 dagarna som man har missat från Ramadan. Och därefter så fastar man de 6 dagarna. Den här fastan i Shawwal skiljer sig lite från annan frivillig fasta. För under resten av året. Till exempel de andra fastan som vi ska prata om. Att fasta på måndagar, torsdagar, Ashura-dagen, i Muharram och så vidare. Då är det inte ett villkor för att man ska få fasta dem. Att man ska ha fastat färdigt Ramadan-dagarna. Att man ska ta igen alla dagar. Vad är skillnaden? För att just i den här hadithen så lägger profeten sallallahu alaihi wasallam det som ett villkor att man är färdig med att fasta under Ramadan. Så för Shawwal så måste man fasta färdigt Ramadan och därefter 6 dagar i Shawwal. En annan dag som är rekommenderad att fasta är Arafadagen. Arafadagen är den 9:e Dhulhijjah. Dhulhijjah månaden är 2 månader efter Ramadan. Efter Ramadan så är månaden Shawwal. Efter Shawwal är månaden Dhulqa'dah. Efter månaden Dhulqa'dah så kommer månaden Dhulhijjah. Och i månaden Dhulhijjah, den 9:e dagen, kallas för Arafadagen. Det är den dagen när man gör hajj, som man står på Arafa och gör mycket dua. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt om den dagen: "Siyamu Arafa ahtasibu ala Allah an yukaffir as-sanata allati qabla wa as-sanata allati ba'da." Att fasta Arafadagen, så hoppas jag från Allah subhanahu wa ta'ala att det kommer ta bort det tidigare året och det kommande året av synder. Och det är subhanallah en stor välsignelse för de personerna som inte gör hajj. Alla vi vill göra hajj, men man kan inte göra hajj varje år. De som gör hajj blir förlåten för alla sina tidigare synder. Vi som är hemma, lite samma sakin, vi kan inte fasta under, vi kan inte göra hajj. Så blir man förlåten för 2 års synder. Och det är en stor sak i sig. Tredje dagen som är rekommenderad att fasta är Ashura-dagen. Ashura är den 10:e dagen i månaden Muharram. Månaden Muharram är månaden efter Dhul-Hijja. Det vill säga ungefär 3 månader efter Ramadan. 3 månader efter Ramadan och 10 dagar så kommer Ashura-dagen in. Och då är det rekommenderat att fasta. Profeten Sallam har sagt att Ahtasibu ala Allah yukaffir sanata allati qabla. Att jag hoppas från Allah subhanahu wa ta'ala att fastandet under Ashura kommer ta bort de tidigare synderna för året innan. Det är rekommenderat utöver att man fastar den 10:e i Muharram där, att man fastar den 9:e dagen innan också. För profeten har sagt, om jag hade tillfälle och jag skulle levt nästa år så skulle jag fasta den 9:e tillsammans med den 10:e. Det är även rekommenderat att varje vecka under hela årets gång fasta på måndagar och torsdagar. Profeten brukade fasta på måndagar och torsdagar och han sa att det är den dagen som handlingar visas upp. Och jag hoppas och jag vill och jag älskar att det ska vara fastandes då dagen då handlingarna visas upp. Och den här hadithen är rapporterad av Tirmidhi och Nasai och Abu Dawud och Sheikh al-Albani säger att den är autentisk. Utöver det är det även rekommenderat att fasta 3 dagar i varje månad. Om man inte klarar av att fasta måndagar och torsdagar så åtminstone 3 dagar varje månad. För att som vi sa, 3 dagar får man 10 dubbel belöning för så är det som att man har fastat hela månaden i sträck. Och i synnerhet så bör man fasta de som kallas för de vita dagarna. Ayyam al-Bid. Det är den 13:e, 14:e och 15:e i varje månmånad. Alltså hijri månad. Profeten sallam har sagt, men kana minkum sa'iman min ash-shahr falyasum ath-thalath al-bid. Att den av er som fastar under månaden ska fasta de 3 vita dagarna. Hadithen är rapporterad utav Ahmed och An-Nasai och Sheikh al-Albani säger att den är hasan. Den absolut bästa fasta man kan göra, rekommenderade fastan, och den här tror jag inte det är så många som klarar av, men kan man klara av den, wow, bra. Det är att fasta Dawuds fasta, alaihissalam. Dawud alaihissalam, som var en av Allahs hedrade profeter, han brukade fasta varannan dag. Profeten sallam har sagt, den bästa fastan man kan göra är Dawuds fasta. Han fastade en dag och bröt fastan en annan dag. Alltså varannan dag. Den här dit vissa i Bukhari. Vissa människor underlättar Allah subhanahu wa ta'ala vissa handlingar för. Och andra människor underlättar Allah subhanahu wa ta'ala andra handlingar för. Det finns en vacker hadith, eller en vacker berättelse om Imam Malik. Imam Malik som var en av de stora imamerna. En person kom till honom och sa, jag ser inte dig fasta så ofta. Jag ser inte att du fastar så ofta. Så sa han att Allah subhanahu wa ta'ala öppnar upp dörrarna för olika tjänare med olika saker. Och Allah subhanahu wa ta'ala har öppnat upp för mig att kunna sprida kunskap. Och det här är viktigt att man känner till sig själv. Vi alla ska försöka göra så mycket olika goda handlingar som möjligt. De obligatoriska khalas, de här måste vi göra. Men utöver de rekommenderade handlingar. Olika personer har lätt för olika saker. Vissa personer har väldigt lätt för att kunna be på natten. Andra personer har väldigt lätt för att kunna fasta, frivilligt fasta. Andra personer har det öppnats upp för Allah subhanahu wa ta'ala att ta väldigt mycket hand om andra människor. Andra människor tar extremt väl hand om sina föräldrar. Andra sprider kunskap. Andra på visst sätt och andra på annat sätt. Och att kunna se hos sig själv en handling som Allah gör det lätt för en. Och kunna försöka göra lite extra mycket utav den här handlingen. Som ni vet, paradis har 8 portar. Och de olika portarna kan man komma in igenom för de handlingar som man gör mest av. Det finns en port för de som ber extra mycket. De som fastar extra mycket. de som gör jihad och så vidare. Ska kunna hitta en handling som Allah azza wa jalla underlättar det för. Kunna försöka göra extra mycket utav den. Utöver att man ska göra generellt, man ska göra olika handlingar. Så är det här någonting som är rekommenderat. Och det här var det som Dawud a.s. brukade göra. Sjunde saken som är rekommenderat att fasta. Är att fasta i månaden Muharram. Som sagt börjar 3 månader efter Ramadan. Efter Ramadan är slut så börjar månaden Muharram. Och profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt Aftar och siyam bada Ramadan, shahrullah al-Muharram. Att den bästa fastan man kan göra efter Ramadan är under Allahs månad al-Muharram. Hadithen finns i Sahih Muslim. 8:e rekommenderade fastan är att man fastar de 9 första dagarna utav Dhul-Hijja. Den här månaden som börjar 2 månader efter Ramadan. De här 10 första dagarna som är i den månaden är de bästa dagarna man kan göra goda handlingar under. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: "Min ayyamin al-amalu salih fihin ahabbu ila Allah min hadhihi al-ashr." Det finns inga dagar som goda handlingar är mer älskvärda hos Allah subhanahu wa ta'ala än dessa 10 dagar. Vissa av dem lärde sig att dessa 10 dagar på dagen är de bättre än Ramadan, de 10 sista nätterna på Ramadan. Och nätterna är bättre i Ramadan. Det vill säga att de här på dagarna ska man försöka göra mycket goda handlingar. Och bland de bästa goda handlingar man kan göra är vad? Att man fastar. Den 10:e dagen får man inte fasta eftersom det är Eid. Och Eid får man inte fasta på som vi kommer att prata om senare.
Så är det de 10 första dagarna?
10 första dagen är de bästa dagarna man kan göra handlingar på. Av de bästa handlingar man kan göra är att fasta. Men den 10:e dagen får du inte fasta. Då får du göra andra goda handlingar som det är Eid. Men 9 dagar, de 9 första dagarna, bör man fasta. Månaden Dhul-Hijja. Som sagt, det här var 8 stycken kategorier. Det var att man ska fasta 6 dagar i Shawwal, fasta Arafa-dagen, fasta Ashura-dagen, fasta måndagar och torsdagar, fasta 3 dagar i varje månad, att man fastar en dag och bryter fastan en annan dag, att man fastar i Muharram och de 9 första dagarna av Dhul-Hijja. Alla de här dagarna är det rekommenderat att man fastar under. Sha'ban nämner inte författarna. Vi håller oss till det författarna nämner. Att det har kommit att profet Sallam brukade fasta hela Sha'ban ibland. Och ibland att han inte fastade den alls. Ja. De dagarna då är det förhatligt att fasta på. Författarna nämner här 6 stycken dagar. Det är förhatligt att fasta på. Och vissa av de dagarna är förbjudna att fasta på. Första dagen som är förhatligt att fasta på är att man specificerar att fasta under månaden Rajab. Månaden Rajab som är 2 månader innan Ramadan. Den här dagen, den här månaden är det förhatligt att man specificerar att fasta under. Att man fastar inte andra månader men just under Rajab ska jag fasta. Varför? Därför att det var det som folket i Jahiliya brukade göra. Att de brukade höja upp den här månaden väldigt speciellt. Så när Umar radiyallahu an såg att folk specificerade att man fastade den här månaden så slog han till dem på deras händer och sa ät, för det här var en dag som folket i Jahiliya brukade fasta under. Som ni vet, Umar han var hård. När det kom till sanningen, han lekte inte runt oss. Så Umar han slog till dem på sina händer i alla fall. Andra dagen då det är för hatligt att man specificerat fasta är på fredagen. Profeten Sallam har sagt, fasta inte på fredagar förutom om ni fastar en dag innan och en dag efter. Det är en hadith som finns i Bukhari och Muslim. Att man inte ska specificera att fasta just på fredagen. Förutom om man fastar på torsdagen tillsammans eller lördagen och fredagen tillsammans. En annan dag som det även är för hatligt att fasta på, som är den tredje, är på lördagar. Profeten Sallam sa, fasta inte på lördagar. Förutom de dagar då det är obligatoriskt för er att fasta. Det vill säga under Ramadan. Eller andra dagar som det är obligatoriskt att fasta på. Men som sagt, om man fastar lördagen tillsammans med fredagen som det nämndes i hadithen innan. Då är det lugnt. Men man ska inte specificera den dagen och fasta det. Fjärde dagen då det är förhatligt att fasta är den dagen då, eller det är snarare förbjudet att fasta den dagen. Den dagen man är osäker på att Ramadan har kommit in. Till exempel i år så var det snack, kommer Ramadan komma in på onsdagen eller torsdagen? Man tittade på natten till onsdagen, har man sett nymånen? Nej. Om en person säger, låt mig vara på säkraste sidan. Jag fastar onsdagen också. Det här är förbjudet i islam. Varför är det förbjudet i islam? Därför att islam ser till att man ska hålla sig hela tiden till sunnan. Man ska inte lägga till någonting till religionen. Och det kan lätt bli så här. Det är på säkraste sidan. Vi lägger en till en dag innan. Och vi lägger till en dag efter. Och två dagar innan, två dagar efter, till slut så blir det som en hel ny religion som inte stämmer överens med profeten sallallahu alaihi wasallam sunna. Ammar, som var en av profeten sallallahu alaihi wasallam sahabas, han sa, men samal yawm alladhi yashukku fi faqad asa Abul Qasim. En hadith som finns i Tirmidhi, och Sheikh al-Albani säger att den är autentisk. Så sa Ammar, den som fastar den dagen, han är tveksam om Ramadan har kommit in på, har varit olydig mot Abul Qasim. Femte dagen då det är förbjudet att fasta är på de två id-dagarna. De två id-dagarna. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt, det har kommit en hadith berättad av Abu Sa'id al-Khudri, att profeten sallallahu alaihi wasallam förbjöd att man fastar på id al-Fitr och id al-Adha. Hadith finns i Bukhari. Så det är förbjudet att fasta på id. Då måste man äta. Och den sjätte dagen det är förhatligt att fasta på är tashriq-dagarna. Tashriq-dagarna är de tre dagarna efter Eid al-Adha. Alltså inte den här Eid som kommer nu efter Ramadan, utan den andra Eid. Den 11, 12 och 13 utav den månaden har profeten sallallahu alaihi wasallam sagt att det är dagar då man ska äta mat och dricka dryck och göra mycket dhikr till Allah subhanahu wa ta'ala. Och då går det emot den här hadithen ifall man skulle fasta. Enda undantaget för det är folk som gör hajj. Om man gör hajj, om man är någonting som kallas för mutamette, så att man ska slakta. Om man inte har ett slaktdjur så är det obligatoriskt att man ska fasta 3 dagar under hajj och 7 dagar när man kommer tillbaka. De här personerna som befinner sig i det här tillståndet under hajj, de får fasta de här 3 dagarna. Men resten av alla människor, vi som inte är här under hajj, då får man inte fasta de här 3 dagarna. Även ifall det skulle vara på måndag och torsdag. Och trots att den tashriq-dagarna, den 13:e är en av de vita dagarna. Trots det ska man inte fasta. För att det här är från tashriq-dagarna då man ska äta och dricka och göra mycket dricker.
Var det 11, 12, 13 efter?
11, 12, 13. Eid är den 10:e. 11, 12, 13. Som sagt, 6 dagar. Att specificera att man fastar Rajab. Att man specificerar fastan på Ramadan, på fredagen. Att man specificerar lördagen. Och att man fastar den dagen man är osäker. Och att man fastar på id-dagarna. Och att man fastar tashriq-dagarna. Nu ska vi gå över till någonting som inte är relaterat till bönen i fastan i sig. Utan, men det är relaterat till Ramadan. Och det är det som kallas för el-etikaf. El-etikaf, det är det här att man sitter kvar i moskén och inte går ut ur moskén. Och håller sig där. Bara för att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Vilket man oftast brukar göra de 10 sista nätterna utav Ramadan. De 10 sista dagarna utav Ramadan. Ordet etikaf på arabiska betyder att man håller sig fast vid någonting. Att man håller sig fast vid någonting. Att jag håller fast vid den här stolen eller håller fast vid någonting. Det är att det är etikaf. Men den sharia definition är att en muslim som har utskiljningsförmåga håller sig i moskén som en form av dyrkan till Allah. Att en muslim som har utskiljningsförmåga, det vill säga har nått en ålder att han kan se vad han håller på med, vet vad han håller på med, håller sig kvar i moskén som en form av dyrkan till Allah. Bestämmelsen för att göra etikaf är att det är sunna. Det är inte obligatoriskt att göra det, men det är sunna. Och det är en stor belöning att göra det. Det var någonting som var föreskrivet för de tidigare nationerna också. Någonting som muslimerna som levde innan profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam brukade göra också. För att profeten, för Allah subhanahu wa ta'ala har beordrat Ibrahim alayhi salam att rena Kaaba när han var där och byggde upp det. Så sa han: "En tahir baiti lit-ta'ifina wal-'akifina wa ruk'a'i sujud." Och rena det här huset, det vill säga Masjid al-Haram, för de som gör tawaf, de som kommer gå runt Kaaba, och de som gör etikaf, och de som gör ruku, och de som gör sujud. Och profeten sallallahu alaihi wasallam brukade göra etikaf de 10 sista dagarna utav Ramadan. Det finns ett antal villkor för att etikaf ska vara accepterat och korrekt. Och det första villkoret, de har lagt ihop 3 stycken villkor tillsammans som vi ständigt tar upp. Det är att man ska vara muslim, vara i sitt sinnesfulla bruk, och man ska ha urskiljningsförmåga. Det vill säga att små, små barn, de kan inte göra etikaf. Folk som är galna kan inte göra etikaf. Och de som är icke-muslimer kan inte göra etikaf. Andra villkoret är att man ska ha avsikt. Och även det här villkoret tar jag upp ständigt i olika saker som jag pratar om relaterat till fiqh. Man ska ha avsikt att när man går in i moskén att det här är etikaf. Så en person som bara kommer till moskén de här dagarna, han slaggar där, han sover där, han tänker inte på att göra etikaf, då får han inte belöningen för det. Utan måste ha avsikt samtidigt som han är där. Profeten har sagt innan med amal och niyat att handlingar bedöms endast i enlighet med dess avsikter. Tredje saken som är ett villkor för etikaf, att det ska vara i en moské. Man kan inte göra här i Ibn Abbas-centret, det här är ingen moské. Man kan inte säga att jag ska vara här i 10 dagar, 10 sista nätter av Ramadan och läsa mycket Koran. Det här räknas inte som etikaf. Etikaf måste vara i någonting som räknas som en moské. Fjärde villkoret är att det ska vara en moské där de ber församlingsbönen. Och det här är i synnerhet i muslimska länder, för där kan det finnas vissa moskéer som de bara till exempel ber Jumma i. Och de ber inte församlingsbönen. Och det är obligatoriskt när man är i muslimska länder och hör adhan att man ska gå och be i moskén. Okej? Okay? Men så att i sådana fall, om man skulle behöva gå ut från den här moskén hela tiden, då skulle man gå ifrån etikaf, vilket inte tillåter. Det ska vara en moské där de ber de här 5 dagliga bönerna. Författarna säger att en kvinna är inte det här obligatoriskt för, det är inte obligatoriskt för kvinnan att be församlingsbönen. Femte villkoret är att man är ren från den stora orenligheten, det vill säga att man är junub efter att man har haft samlag eller fått utlösning eller liknande, eller att kvinnorna är rena från sin menstruation. Så det är som sagt 5 stycken villkor. Att man ska vara muslim, vara sitt sinnesfulla bruk, och att man ska ha nått temjiz. Man ska ha avsikt, man ska göra etikaf i moské, det ska vara moské där de ber församlingsbönen. Och man ska vara ren från den stora orenligheten. Gällande tiden för etikaf, det behöver inte vara i Ramadan. Om det inte är i Ramadan så behöver man inte fasta. Man skulle kunna gå till moskén en dag och säga att jag ska stanna här en viss tid och göra etikaf. Och bara sysselsätta mig med dyrkan. Det finns ingen tid som är specificerad för den kortaste tiden man kan göra etikaf på. Men de lärde som har skrivit den här boken säger att det bästa är att det inte ska vara mindre än 1 dygn i alla fall. Det kan vara mindre än 1 dygn, men det bästa är att det ska åtminstone vara 1 dygn. Det kan vara i Ramadan, det kan vara utanför Ramadan. Men det är som mest rekommenderat att man gör det de 10 sista dagarna av Ramadan. Och de här 10 sista dagarna börjar på morgonen den 21 Ramadan. På morgonen den 21 Ramadan, då går man in där och börjar göra sin etikaf och stannar där fram tills Maghrib. Den sista dagen utav Ramadan. Då man vet att det kommer vara i dagen efter, då avslutar man sin etikaf. Det som är rekommenderat under tiden man gör etikaf är att man ska försöka vara så mycket själv som möjligt. Be, läsa Koran, göra dhikr och göra dua. Det här är rekommenderat. Etikaf är egentligen ingen sällskapsgrej. Att man kommer dit med sovsäck, man softar med bröder, man sitter och snackar hela kvällen, glömmer bort att läsa Koran, man ber inte. Det här är inte riktigt etikaf egentligen. Det är inte så det ska gå till. Det är tillåtet att prata med andra personer om det finns någon nytta i det. Struntsnack. Och absolut inte förbjudna. Man ska inte baktala folk när man äter kaffe. Då går man helt emot vad äter kaffe handlar om. Men om det är struntsnack. Det där ska man undvika också. Tillåtet snack. Man snackar lite. Okej, vad ska du gå nu? När kommer bönen in? Lalalala. Det här är ingen problem. Men grunden i äter kaffe är att man är för sig själv. Med sin herre. Dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Gör dua. Dhikr. Läsa Quran. Och försöka göra så mycket dyrkan som möjligt de 10 sista nätterna. Och 10 sista dagarna. Och i hopp om att på nätterna att man är med och dyrkar Allah på Lailat al-Qadr. Som har lika mycket belöning som 1000 månader. Gällande det som är tillåtet att göra under etikaf. Det är tillåtet att gå ut ur moskén för det som det finns behov utav. Till exempel man är inne i en moské och det finns ingen som kommer dit med mat och dryck. Vissa moskéer, mashallah, de kommer in med mat och man käkar där inne, gör, äter sahur och äter iftar och allting. Då ska man inte lämna moskén överhuvudtaget. Men om ingen kommer in med det, då är det tillåtet att bara gå ut till närmsta affär, köpa mat och komma tillbaka och käka. Det är även tillåtet att man ska gå ut om det inte finns toalett vid moskén, man går utanför för att gå på toaletten. Eller att man går utanför för att duscha eller liknande. Alla de här sakerna är tillåtna. Det är även tillåtet som sagt om man talar om nyttiga saker, men man ska undvika onödigt tal. Det är även tillåtet för den som äter kaffe att äta, dricka, sova i moskén, men man ska självklart tänka på moskéns renlighet. Gällande det som avbryter ens äter kaffe, och det är sista saken jag ska ta upp nu, och det kommer vara sista saken relaterat till det här. Det finns ett antal saker som bryter ens etikaf så det inte längre räknas som man gör etikaf. Första saken är att man går ut från moskén utan ett behov. Att bara gå ut från moskén utan ett behov. Till exempel man säger sig gå till jobbet idag. Eller man går ut bara för att hitta på. Man går till parken, sitter och softar där istället. Då har man avbrytit sin etikaf. Aisha radiyallahu anha beskrev profetens sallallahu alaihi wasallam etikaf med att säga att han aldrig gick in i sitt hus förutom han hade ett behov. Bara vid behov så gick han in i sitt hus. Andra saken som författarna har skrivit här som jag har lite svårt att tänka hur det skulle gå till men man vet aldrig, det är att man har samlag. Man har samlag och som sagt det kan vara lite svårt att föreställa sig hur en person skulle få för sig att göra det i en moské. Men man vet aldrig vad som kan ske om man skulle göra det. Så bryter ens etikaf för att Allah subhanahu wa ta'ala har sagt wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Att närma er inte dem, ha inte samlag eller förspel med dem, det vill säga kvinnorna, när ni gör etikaf i moskéer. Och de lärda säger här att det även inkluderar att en person skulle onanera eller att man skulle göra förspel med sin fru. Tredje saken är att man blir av med sitt intellekt. Att man blir av med sitt intellekt genom att man blir galen eller man skulle bli full eller liknande. Det här bryter ens etikaf. Fjärde saken är att kvinnan får sin mens eller efterblödningar, nifas. Det här bryter också hennes etikaf. Att hon ska inte vara kvar i moskén vid det här tillfället. Och femte saken som vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att skydda oss alla ifrån är att man lämnar islam. Den som lämnar islam så bryts dens handlingar och därmed ens etikaf. För Allah subhanahu wa ta'ala har sagt la in ashrakta la yahbatanna amaluk. Att om du skulle göra shirk så skulle dina handlingar förgå. Så som sagt, 5 stycken saker bryter etikaf. Att man går ut i moskén utan behov, att man gör samlag och det ingår även att man skulle onanera, att man skulle bli av med sitt intellekt eller att kvinnan får mens, eller att man lämnar islam. Det här var allt som hade med boken som har med fasta att göra från den här boken. Jag tänkte bara göra en liten påminnelse till bröder gällande att läsa Koran under månaden Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Månaden Ramadan då Koranen sändes ned. Det är en månad man ska lägga extra mycket vikt vid att läsa Koranen. Jibril a.s. brukade komma till profeten sallallahu alaihi wasallam under månaden Ramadan och läsa Koranen för honom. Och det är även någonting vi ska lägga vikt vid. Jag tänkte nämna en hadith specifikt gällande att läsa Koranen. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att den som läser en bokstav utav Koranen får en tiofaldig belöning. Jag säger inte att alif lam mim är en bokstav, utan att alif, det vill säga att säga A till exempel, och B och T i sig är en bokstav. För skojs skull så kollade jag upp lite hur mycket bokstäver det finns i olika surer i Koranen. Det är en sida, jag kan inte garantera att det exakt stämmer, men ja, ungefär så borde det stämma. I Fatiha, bara man läser Fatiha, så finns det 149 bokstäver i Fatiha. Så vi snackar 1490 belöningar att läsa Fatiha. Baqara, 25613 bokstäver. Ali Imran, 14605. Alltså otroligt mycket belöning av att läsa de här stora surorna i Koranen. Och även de här mindre surorna, till exempel jag såg El-Falaq, den har 71 bokstäver. En-Nas 80, surat El-Ikhlas 47. Alltså 470 belöningar att läsa El-Ikhlas. Hur lång tid tar det att läsa El-Ikhlas? 5 sekunder. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Boom, den här belöningen. Otrolig belöning. Och särskilt under månaden Ramadan, då ens handlingar blir, det är en välsignad månad då ens handlingar kan bli mer välsignad och man kan få mer belöning för dem. Så ta vara på den här tiden och läs mer Koran och försök att reflektera över det man läser också. Och även om man kan lyssna på föreläsningar som handlar om tafsir eller läsa tafsir, så är det ännu bättre. Och med det så avslutar jag dagens föreläsning. Sallallahu alaihi wa sallam.